Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på podden Stenrik som handlar om allt som rör framgångsrikt lantbruksföretagande. I avsnitten får ni ta del av intressanta diskussioner med lantbruksföretagare och sakkunniga inom lantbruksbranschen. Idag är temat stödpolitikens ljusa och mörka sidor samt kappens framtid. Och då har jag med mig SLCs ordförande Mats Nylund. Välkommen med i podden, Mats.
Tack så mycket.
Om du börjar med att säga kort att vem är du, så lyssnarna är med på det.
Jag är Mats Nylund, bonde från Pedersöre. Jag fyller 60 år i höst. Jag hade mjölkkor fram till 2012 och nu har vi en växtodlingsgård och skog. Och min äldsta son så är husbonde på gården, men vi har en sammanslutning så jag är fortfarande bonde. Jag har jobbat med intressebevakning egentligen hela mitt vuxna liv. 12 år i riksdagen och nu på heltid på SLC som förtroendevald ordförande, men
precis,
en heltidsarvoderad.
Ja, så du har en verkligt lång erfarenhet både om praktiskt jordbruk och sån och det här stödpolitik och så vidare. Så.
Båda jag hunnit med.
Så där, ja, precis. Jag brukar ha frågor alltid tre ord så här i en podd. Att det här, vad tänker du när jag säger lantbruk, lönsamhet och Österbotten?
För det första så har vi en väldigt mångsidig produktion i Österbotten och vi har ett livskraftigt lantbruk. Vi har växtodling, vi har husdjursproduktion, vi har växthusodling, pälsfarmningen som går på kryckor nu, men det är också en av lantbruksnäringarna och man kan hoppas det går bättre, och så naturligtvis är skogen viktig för oss.
Ja.
Och lönsamheten så är trängd i jordbruket. Vi har haft en negativ inkomstutveckling egentligen under hela 2000-talet, alltså fast gårdarna blir större och producerar mer, så växer inte inkomsterna utan snarare så sjunker det. Och det här tror jag är, inte bara tror, det här karaktäriserar jordbruket i hela Europa,
ja,
i Finland, ja. Men att i Österbotten så har vi nu varit av tradition bra på att anpassa oss, så är det österbottniska lantbrukarna fortfarande.
Ja, det finns ett entreprenörsdriv, som, eller entreprenörsanda ska vi säga, som att man ser möjligheter och agerar på dem. Kanske.
Ovanligt för,
ja,
för,
det här,
för Finland. Ja. Inte för inte som vi har en otroligt stor export härifrån till exempel. Innovationer om man är öppen och det här precis samma sak syns i jordbruket.
Ja, så är det absolut. Det där kappens framtid, vi har ju krig i Ukraina för tillfälle och det här tal om ett eventuellt medlemskap i framtiden och så vidare. Hur inverkar det här på nästa kappperiod? Vilka frågor finns det då? Hur skulle det här medlemskapet påverka?
Det här är någonting som redan nu präglar nästa kapp. Den kapp som trädde i kraft i fjol, 2023, så sträcker sig då fram till det här slutet på 2027. Och den nästa, som nu är stöpsleven, så ska då sträcka sig från 28 till 34.
Kul, ja.
Och det här, att den kanske inte kör igång 28, det kan vi vara ganska säkra på redan nu. Men ja, det här är den 7-årsperioden som man planerar utgående ifrån.
Ja.
Och jag besökt Bryssel i början på det här året, i januari. Och det man talar om där då i våra kretsar, så är nästa kapp och Ukrainas medlemskap. Man talar om det som om det redan skulle vara ett faktum att det kommer att hända.
Just det.
Och förrän vi är där att Ukraina är medlem, så ska de först klara sig, vinna kriget mot Ryssland. Och sen ska de skapa någon slags stabilitet och uppfylla EUs krav. Så inte har vi Ukraina med som medlem på 10 år.
Nej.
Det är redan med i planerna. De har fått status som medlems, som ansökarland. Där finns 9 ansökarländer och Ukraina fick den statusen i höstas.
Precis.
Men en lång väg till att det är medlem. Och varför då ingen annan av de här 8 ansökarländerna så väcker någon diskussion där gäller jordbrukspolitiken och kapp? Prova på att Ukraina är en så oerhört stor aktör.
Ja.
Jag har nämnt såna här siffror som är intressanta att EUs nuvarande medlemsländer så har drygt 450 miljoner invånare.
Precis.
Och en betydande jordbruksproduktion. Ukraina har nu 23-37 miljoner invånare. Och mitt under brinnande krig så Ukrainas export av spannmål och majs fortfarande betydligt större än hela EUs, övriga EUs tillsammans.
Mm. Ja.
Så det är så oerhört stora på jordbruk så det kommer att förändra hela det här inre marknaden om du blir medlemmar och det kommer att förändra EUs status som livsmedelsproducent och exportör i världen om Ukraina blir medlem. Arealen i Ukraina, åkerarealen, så är drygt 40 miljoner hektar.
Mm.
Och där finns den största enskilda gården, enheten, bolaget, vad vi kallar det, så odlar idag 500 000 hektar. Alltså vi har en gård som är nästan lika stor som en fjärdedel av hela Finlands åkerareal. Det här berättar någonting om vilka volymer det handlar om och vilka resurser som de också kan röra sig med, fast det är svårt att få finansiering och landet är fattigt. Och idag så producerar Ukraina bulk, men om en så stor aktör som har 500 000 hektar plötsligt upptäcker att det här ännu inte heller så lönsamt att producera spannmål och sälja det som bulk, majs och sälja det som bulk, att kanske vi borde förädla vår spannmål själv, vad gör man då? Precis. Då förädlar man den via grisar eller via köttfågel.
Precis.
Så det är inte så att det bara påverkar en liten sektor av vårt jordbruk, utan det kan påverka och kommer att påverka.
Ja.
Inte bara spannmålsodling, oljeväxtodlingen, utan också en magare sektorns produktion. Och det här måste vi liksom förbereda oss på idag. Att det här måste beaktas redan i nästa kapp.
Ja.
Att därpå följande kanske Ukraina kommer med. Och då ser det helt annorlunda ut. Och det som inte får hända är ju naturligtvis att man med den mycket välmenande och kanske ofrånkomliga avsikten att Ukraina ska bli medlem, vilket vi ju tycker till mans här.
Att
det får inte vara så att det är jordbruk, EUs övriga jordbruk som liksom är den som
sättes
offras för det här eller liksom hamnar så att säga och stå för en stor del av det här, för att Ukraina kommer inte att komma in som en nettobetalare, utan det är ett land som är slaget i spillror av rysk aggression och kommer att behöva massor av stöd. Och om man nu nämner någon siffra, att skulle vi gå in med dagens kapp och ta med Ukraina så skulle vi måste höja EUs jordbruksbudget med en tredjedel ungefär, och de pengarna finns.
Nej.
Och inte finns det betalare för dem heller.
Nej.
Ännu mindre om man ska bygga upp Ukraina, och det ska.
Ja. Så det här konklusionen är ju nog att man kanske, tillfall att Ukraina går med, så får man nästan räkna med att stödnivån blir mindre i snitt över hela Europa. Är det som man kan?
Så kan man räkna med att någonting sånt heller händer, eller så kommer den att förändras så den börjar påminna mer om det här som man kallar för kohesionspolitiken, eller alltså den här regionutvecklingspolitiken där alla inte får.
Ja.
EUs jordbrukspolitik utgår idag ifrån att alla får stöd.
Ja.
Lite olika nivåer beroende på när länderna har kommit med och vilka system man har.
Ja.
Men alla får. Vi betalar och så får alla. Men det är inte alls sagt.
Precis.
Att alla får framöver. Och där gäller det för Finland att, liksom att vi försvarar våra redskap.
Ja.
Och det redskap som vi har i den här gemensamma jordbrukspolitiken idag, som är liksom livsviktig för Finland, så det är stödet för missgynnade områden, LFA, och möjligheten att betala till
Precis, precis.
Det är att en del av EUs jordbruksstöd, kappen, kan styras till som vi kallar för produktionskopplade stöd. Så till mjölksektorn, mm. till nikosektorn, tjursektorn, en del specialväxter, andra idisslade fårjätter.
Ja.
Och de redskapen används i Finland på AB-området och mm. i Österbotten så har vi motsvarande nordliga stöd som vi betalar med nationella pengar. Men finns inte det här redskapet så kommer vi inte att kunna använda vårt nordliga stöd framöver.
Nej, precis.
Och det tredje viktiga redskapet som vi måste bevaka i nästa kap. Så just det här delfinansierade stöden som är viktiga. Alltså djurens välbefinnande och det här olika former av miljö. Ersättningar där en del av pengarna kommer från EU och en del är nationella pengar.
Ja, precis. Precis.
Har inte vi det redskapen så klarar vi inte av att vara konkurrenskraftiga.
Ja.
Och det är vi som ska försvara det här och söka liksom partners som ställer upp på,
precis.
På det.
Precis. Kulle. Jag tänkte bara ännu på det här tidsaspekten på Ukraina. Hur har det historiskt sett ut för ett land att bli EU-medlem, hur snabbt har det gått? Jag tänkte om man kan dra vissa historiska paralleller och tänka att hur snabbt det går med Ukraina.
No, min bedömning, och det finns betydligt större experter än jag på det här, mm. men min bedömning är att liksom efter en fred, som ju är första förutsättningen.
Och största frågetecken.
Ja, så talar vi nog ändå om en 10-årsperiod. Vi har medlemsansökningsprocesser som har gått betydligt snabbare. Om man mm. tänker på Finland och Sverige till exempel så gick det ju bara på något år. Men vi har också exempel som inte har fallit ut lika väl. Om ja. Vi tar en par exempel, Polen och Ungern, där processen inte var lika snabb som för Finland och Sverige, men med facit på hand alldeles på tok för snabb. Man säkerställde inte att de var rättsstater i den bemärkelse som EU liksom förutsätter att makten är tredelad, att vi har lagstiftande, verkställande och dömande makt. Mm. Utan vi har sett i båda de här länderna att det här den lagstiftande makten så har tappa inflytandet från den verkställande makten, har tagit över både den lagstiftande makten och den dömande makten, eller i klartext
ja.
Att extrema partier ledda av starka ledare så går väldigt hårt åt demokratin, och det här lider hela, och det här kommer man nog in, det misstaget kommer man inte att göra.
Precis. På
nytt. Jag menar, när vi spelar in det här i början på februari så är det bara en vecka sedan man hade en kris där det faktiskt på allvar diskuterades att Ungern, som ska bli ordförandeland i EU,
ja.
Så skulle fråntas sin rösträtt för att de missbrukade sin makt helt enkelt.
Kyllä, ja.
Och jag menar, det här berättar, Ukraina är en demokrati, ja, men Ukraina är också ett land med stor korruption och en förhållandevis bräcklig demokrati och ett bräckligt rättssystem.
Ja.
Redan innan kriget.
Ja, precis. Kyllä, ja. Men sammanfattningsvis så är det ju ett stort land med det här, en väldigt jordbruks, det här intensiv nationalekonomi, om vi säger så, som det här, och som kommer dessutom till vara att betala mindre än vad de får ur jordbruks- och kappsynpunkt på här viset. Så det kommer till att ha stora påverkan på det här, på kappen framåt.
Så är det, ja. Och liksom jordbruksproduktionen från Ukraina så är oerhört viktig för försörjningen i norra Afrika till exempel. Ja. Men det är ju halta betänkligt den här exporten förstås för att ryssarna har både sprängt sönder hamnarna med nere vattnen och anfaller.
Ja.
De här käpparna där sa att hej, vi ser redan nu att fast Ukraina inte är någon medlem, när EU har lockat upp möjligheten att ta in jordbruksprodukter från Ukraina så har vi marknadsstörningar i flera europeiska länder.
Precis.
Fast det är tänkt att det ska rulla på gummihjul eller järnväg uten och exporthamna, så har den tendens att en del av den där varan blir i Polen och i Frankrike och
kyllä,
skapa kaos på marknaden.
Ja. Mm. Det för oss lite vidare till det här nästa ämne som är stödpolitikens mörka och ljusa sidor. Grunden för den här diskussionen, eller delen av diskussionen, så är att just att vi ser fria marknader som en i huvudsak bra sak. Det här marknaden är helt genomskinlig, så kan det leda till marknadsmisslyckande, till exempel vanligaste marknadsmisslyckande kanske miljö och så vidare som man har, eller klimat ska vi säga, som det här lider av att inte är en genomskinlig marknad och vi har inte ett pris på ren luft helt enkelt. Det här åtgärdas ju ofta centralt och politiskt med stöd eller prisbotten eller pristak beroende på. Och det här går ju att anpassa då också till exempel till matproduktionen, att om i teorin så skulle man kunna ha bra skörd ett år, vilket gör att utbudet är högre än efterfrågan och priset sjunker. Vilket då gör att kanske vissa lantbrukare skulle gå i konkurs. Vi pratar om i det teoretiska fallet att det skulle vara utan stöd nu. Så det betyder ju då att det är höga priser nästa år. Då utbudet minskar och efterfrågan är fortsatt samma. Vilket gör att priserna blir väldigt instabila. Och vad jag har förstått är just det här som är den huvudsakliga uppgiften för CAP, att stabilisera det här marknadspriset på mat generellt. Vad har du för kommentar till det här? Stämmer mitt antagande?
Nu gör det väl. Det är nog alltså, om man tar grunden till varför vi egentligen över hela världen så har någon form av subvention, alternativt annan reglering av jordbruksmarknaden, annan reglering så är skyddstullar, vilket vi hade i Finland.
Ja.
Fram under hela 80-talet ännu.
Ja.
Började luckras upp först strax före vårt EU-medlemskap. Så är ju här att mat är en livsnödvändighet. Jag brukar enkelt säga på det här sättet att människan lever någon minut utan syre, någon dag utan vatten och någon vecka utan mat och sen är det slut. Och det här är allmängiltigt och det här ser vi över hela världen och där får man hitta på olika system och målsättningarna med CAP, så den CAP som nu är i kraft, så har man 9 fina målsättningar. Man ska garantera lantbrukarna en skälig inkomst, man ska öka jordbrukets konkurrenskraft och förbättra böndernas ställning i livsmedelskedjan. Man har 3 sådana här viktiga miljökrav, motverka klimatförändringen, vårda miljön och bevara landskap och biologisk mångfald. Och så har man också tagit in där att man ska stödja generationsskiften och levande landsbygd och folkhälsan. Och det här, om jag är lite cynisk nu, det har jag råd att vara, så hamnar oerhört mycket fokus på den CAP som trädde i kraft i fjol på klimatet.
Precis.
Och i viss mån miljön.
Mm.
Och man gick in för, jag menar, den här stöptes där runt 2020 ungefär, så hittade den de former som det har idag. Då hade vi inte haft pandemin, hade liksom inte ännu slagit till.
Ja.
Den slog till då just, men då var ramarna satta rej.
Ja.
Ryssland hade inte anfall i Ukraina, så vi hade inte en krigssituation. Och man visste att den CAP som man nu går in för, så kommer de minska produktionen av mat med i värsta fall upp till 15%.
Precis.
Och nu säger vi att det var fel.
Ja.
Vi behöver inte mindre mat. Vi behöver mera mat.
Ja.
Den har inte klarat av. Den har inte haft liksom tillräckliga krismekanismer eller tillräcklig buffert. För att vare sig se till att mathyllan, butikernas hyllor var fyllda tillräckligt bra i alla länder eller garantera jordbrukarnas inkomstnivå. Och det här ser vi idag i form av demonstrationer i flera europeiska länder. Tyska bönderna så har blockerat autobanor, de har blockerat Berlin och de fortsätter ännu och protesterar. Franska bönderna har blockerat vägarna i flera stora städer. I Bryssel, när det var toppmöte för 2 veckor sedan, så blockerade bönderna hela det här Bryssels centrum. I Holland har vi haft stora bondeprotester.
Kyllä, ja.
Och de här riktar sig mot de nationella regeringarna. De riktar inte sig formellt mot EU, förutom kanske den då som var i Bryssel.
Ja, ja.
Men det är en konsekvens nu av beslut som har tagits i Bryssel och en oförmåga hos de nationella regeringarna att liksom reagera på det här. Att ja. I Finland har vi ju en lång tradition att vi tar ut alla de stöd som vi har rätt till. Finska EU-stöd så blir inte, Finlands EU-stöd så blir inte outbetalda.
Nej,
utan har vi sådana stöd som ingen söker så ändrar vi på villkoren för dem. Vi har till exempel ett nytt stöd som kallas för miljöstödssystemet som är en del av CAP och hos oss så är det växttäcke, vintertid och det är mångfaldsåker och naturvårdsvall. Och nu kommer jag inte ihåg den fjärde åtgärden, men där är fyra åtgärder.
Ja, precis. Precis.
Och i Tyskland till exempel så hade den förra regeringen, nu kommer jag inte ihåg om det var 10 eller 12 åtgärder som de hade skapat. Och de har satt så höga krav på dem, det är 28% av deras CAP-budget.
Precis.
Så bönderna har inte sökt dem, de är för dyra helt enkelt. Och då går pengarna tillbaka till EU.
Precis.
Men så här är det om man inte liksom anpassar de här styrmekanismerna till den verklighet som finns, om du inte kommunicerar med bönderna, om inte du har det med i förhandlingarna.
Ja, precis. Precis, ja.
Så uppnår du sånt här. Inte vet jag, men jag kom för långt från din fråga nu, hur stödsystemen fungerar, men så här fungerar det.
Ja.
Tar du bönderna med så inte betyder det att alla blir glada och nöjda, men vi får åtminstone använda det som vi vill.
Ja, precis. Precis, ja. Ja, ja, nej, men absolut. Så är det ju. Om inte jag helt fel underrättar så var det visst på 90-talet kanske så var det också så att det här var just mat som var det här huvudsakliga målet med att just stabilisera matmarknaden eller livsmedelsmarknaden och så vidare. Och att sen när vi gått mer och mer över till det här klimat och miljö blir vi mer och mer tyngdpunkt på det. Ja.
Så var det och jag menar när det här Om du sätter fokus i politiken på miljöåtgärder när det handlar om någonting livsnödvändigt, så då hamnar du fel.
Ja, precis.
Finlands förra regeringen Marin, så när de tog fram då Finlands landsbygdsprogram som heter vårt CAP-program, som lämnades in till Bryssel 21 på hösten och trädde i kraft från 23, så sökte de från forskningsinstitutionen så tog de en konsekvensbedömning av alla de här 9 olika kraven som jag räknade upp här.
Okay.
Och det var klimatpåverkan. Det var det enda de sökt konsekvensbedömning av. Inte tog de någon konsekvensbedömning att vad betyder det här för finska jordbrukets konkurrenskraft eller vad betyder det här för jordbrukarnas inkomstutveckling, utan de kollar bara på miljö.
Ja, precis.
Den regering som sitter idag skulle inte agera på samma sätt då.
Ja.
Och säkert skulle inte regeringen och Marina agera på samma sätt om de skulle sitta idag heller inte.
Ja.
Det här visar att man måste liksom leva i tiden med det här och sett måttstockarna på rätt ställe. Och därför är det så viktigt att vi liksom tittar på nästa kapp. Vi tittar på Ukraina, men vi ska också titta på resten av världen.
Ja.
Det här, vi har liksom en till jättestor utmaning livsmedelssektorn över hela världen, och det är det att primärproducenterna så är många och små.
Precis.
Förädlarna är betydligt färre och mycket större. Och handelsledet, detaljhandeln, så de är jättestora och starka. Ja. Och det här finns egentligen över hela världen, och inte någonstans i hela världen är det lika, västliga demokratiska världen, så är det här lika utvecklat som i Finland eller lika tillspetsat. Det finns ingenstans där handeln är så koncentrerad. Och det här, nu i dagarna så kom en av våra stora livsmedelskedjor, den här gången Kesko, presentera sitt det här resultat. Och deras resultat, deras vinst för 2023, så var en livsmedelskedja som var större än alla jordbrukarnas inkomst.
Jag
berättade om liksom hur stark förhandlingskraft man har på marknaden och vad det är som på riktigt avgör. Och det där rättar du inte till med någon stödpolitik i världen.
Nej.
Måste söka du måste ha en reglering, alltså lagstiftning,
ja,
som rättar till det här.
Ja.
Och vi måste också se till som jordbrukare att vi kan stärka våra krafter.
Ja, ja.
Det man kan göra så är att gå tillsammans. Det är,
ja,
andelslag och det är så kallade producentorganisationer som är ett dåligt namn. Men, mm, det,
ja, men
det nu är det ju stärm på de här marknads,
ja,
samarbetsorganisationerna, ja, som gör att vi får då samarbeta.
Får förhandla om priser och, ja, och så vidare. Ja. Ja. Och här är det ju någonstans för att om vi går tillbaka till det här att vi, utgångspunkten är att fria marknader är bra, men att det uppstår marknadsmisslyckanden och det här är ju, det måste ju vara, och att man på marknadsmisslyckanden så agerar man politiskt med lagstiftning eller stöd. Så det är ju det som är den stora frågan, när blir det ett marknadsmisslyckande, just det här att vi har en stor part och de har allt för mycket pricing power gentemot de mindre underleverantörerna, om vi kallar det så nu. Så det här är ju det som är frågan, att när börjar man se som ett marknadsmisslyckande? Vissa ser det som ett marknadsmisslyckande, till exempel producentorganisationer och så vidare. Handeln ser det säkert inte som ett marknadsmisslyckande. Och säkert konsumenter till viss del, men jag antar att de flesta ser det som ett marknadsmisslyckande om det där vår inhemska produktion börjar lida. Och hej och hej, vad gör i stort sett också att det är ofta när man gör ingrepp i marknader med stöd eller regleringar så försöker man ju förhindra marknadsmisslyckanden. Men tesen om att fria marknader är bra så innehåller ju också här att om man gör ingrepp i marknaden så kan det leda till negativa, som man kallar det på ekonomispråk, negativa externaliteter, att det får negativa effekter här, att man förvränger marknaden så att säga. Och det här har man ju kunnat få, till exempel kappen kunna få kritik för, till exempel då det kommer till utvecklingen av livsmedelsproduktion i utvecklingsländer. Det där att vi rika länder i väst, till exempel EU, USA, understöder sin livsmedelsproduktion med det här subventioner och upprätthåller en kanske lite för hög livsmedelsproduktion så att maten ska vara billig helt enkelt. Och sen hamnar man och säljer det här överskottet till utvecklingsländer som då hamnar till att köpa maten, den billiga maten, och de kan inte konkurrera med det priset som kommer av en understödd livsmedelssektor i de här länderna. Vad är din kommentar på det här? Stämmer det?
Säkert kan lägga det där sin riktighet på någon nivå också, men ska vi säga, nu är det väl snarare en subvention, så är det väl nog bristen på regler som liksom skapar de här största marknadsstöringarna. Om jag tar ett exempel som vi alla har varit med och bidragit till på sätt och vis, och Finland håller på att försöka dra sig ur det helt och hållet, så är det produktionen av soja som proteinfoder för djur, som idag mycket långt fortfarande, nu talar jag globalt, alltså inte i Finland, för där försöker vi komma ifrån det, sker till priset av att man tar bort regnskog. Och när du huggar ner regnskog och odlar upp marken, så det går inte liksom att börja och plantera ny regnskog, inte, utan det är ju en form som har utvecklats under hundratals, tusentals och tiotusentals år. Alltså när vi låg under is, så då börjar de regnskogar vi har idag hitta den form som de nu har. Och det, inte det är ju subventionerna som gör det, utan det är ju bristen på lagstiftning och bristen på reglering och att det finns köpare.
Ja, ja.
För den där billiga sojan.
Ja, precis. Precis.
Finland håller ju på att frigöra sig från det här. Vi odlar allt mer eget protein. Företagen har Gera, vår största, överlägset största, det här mjölkförädlingsföretag Valjo. De ju hanterar över 80% av allt mjölk som vi har här i landet. Snuddar i 90. Så de liksom accepterar ju inte att man använda soja i produkten. De stryper det. Det är produktionsavtal.
Mm.
Våra stora kötthus, så försöker göra liksom ta fram inhemska alternativ som bygger på ryps, raps, ärter
och
annat för att ersätta den här importerade sojan. Så att det var nog kanske inte ett direkt svar på din fråga, men det där är nog ett större bekymmer. Liksom.
Ja, precis.
Och jag har själv har ett intresse för biståndsarbete och har också själv liksom som frivillig då engagerat mig i biståndsprojekt. Bland annat har jag besökt Mozambique och Afrika vid tre tillfällen som hör till världens absolut fattigaste länder. Ja. Och där är ju nog inte problemet att importerad mat skulle slå ut deras egen produktion, utan precis. Problemet där är ju att de inte har varken kunskap eller resurser så de kommer igång med någonting. Utan det första man måste lära dem kunskap, någon form av egen förädling och tillträde till marknaden. För oss väldigt elementära saker.
Ja, precis. Precis.
Och nej, det handlar inte om att köpa dit traktorer, men det kan handla om att hjälpa dem att få en hall med tak på.
Just det.
Så att inte regnet förstör hela skörden. Det är ett megaproblem.
Ja.
En stor del av de afrikanska länderna.
Ja, hej ju. Förstås, man har ju hört om liknande, eller en bra kommentar, och just att hur jag ser ut det här faktiskt praktiskt, att vad som får igång den här egentligen ekonomins hjul att rulla inom vissa sektorer. Och så, men man har ju hört om det här just att biståndsprojekt kan vara väldigt bra, men om det kommer in en last med till exempel, för mig att i Estland, då Estland just har blivit självständig, så kommer kunna komma från USA till exempel en båtlast med majs som var helt gratis då, foderfabriken har köpt här istället för att de köpt från det här, eller fick här då istället för att de köpt från lokala producenter spannmål då, vilket ju ledde till att kedjan kom lite ur balans, men det är ju hela tiden avvägning förstås det här att det.
Jo, jag menar, nu har vi ju såna här exempel i Finland också. Det brukar sägas att redan 5% av volymen på marknaden så rubbar priserna. Och jag menar, vi har ju sett till exempel, eftersom vi har en fri inre marknad, vad händer till exempel på potatismarknaden? Ännu för 5 år sedan så fungerade det så hade vi ett dåligt skördeår. Så steg priserna.
Ja.
Lagrarna sjönk och priserna steg. Ett gott skördeår så föll priserna. Men inte fungerar den här marknadsfunktionen hemskt bra i Finland idag. Inte för att ser en stor del av prisbildningen via så kallade internetauktioner.
Ja,
där den säljer som bjuder till det lägsta priset.
Ja.
Och med importvara så kan du pricka i om inte du får in till det pris du är beredd att ta.
Precis, ja.
För några år sedan, 5-6 år sedan, så hade vi väldigt mycket diskussion i Finland om att konsumenterna vill ha ekologiskt, närproducerat, spårbart och rent.
Kyllä.
Och det var sant. Du kunde mäta och påvisa att de här segmenten kom.
Ja.
Nu har trenden svängt, nu sjunker konsumtionen av ekologiskt till exempel, och det har att göra inte att ekologiskt vara dåligt, utan det har att göra med konsumenternas försämrade köpkraft.
Ja.
Men när vi hade den där trenden och den tutades ut i våra medier, i tv, radio och tidningar, så varje gång jag blev intervjuad när reporterna frågade, är det här framtiden? Så jag sa ja, för en del producenter. Mm. Men ni ska titta på vad den stora trenden i euro är. Den stora trenden i euro är billigmatstrenden.
Ja.
Och vad kännetecknas den av? Den kännetecknas av att varje år så vinner handelns egna märken private label. Marknadsandelar.
Kyllä.
Det är billiga pizzor, 1,95 för en pizza. Och liksom det är märken Pirkka, Rainbow, Kotimaista, Lidl som bygger på att man har egna det här varumärken.
Ja.
Inte, det är dåliga produkter, men de är uppbyggda för att handelskedjorna ska göra leverantörerna utbytbar.
Jo.
Så man kan hålla ner priserna.
Jo.
Du tar in egna märken som liksom är billigare än de här brandade märkena.
Mm. Mm.
Och det skapar en ny marknadsobalans det här också. Alltså det gör att handeln kan ta en del av det mervärde som förädlarna skapar med produktutveckling. När de har forskningsavdelningar och provsmakningsavdelningar och tar nya prövar. Hur ska det se ut det vi lanserar efter ett halvt år och efter ett år? Så när det har gått 3 månader efter den nya produkten så kommer en snarlik i en private label-version som är lite billigare och så har handeln slipper att kapa sin andel. Det här är en av orsakerna till att handeln växer sig stark.
Mm.
Om du bygger en bil eller en maskin, tar fram ny revolutionerande teknik, söker patent på det, så är du ganska välskyddad.
Ja.
Tar du fram en bra livsmedelsförpackning som är helt revolutionerande och söker patent på den, så är du också ganska bra skyddad.
Ja.
Men själva maten kan du inte riktigt söka patent på. Nej, det finns inga sådana mekanismer.
Så är det. Kanske en effekt av att man faktiskt ser det som det här alldagliga maten som alla behöver varenda dag också. Ja. Så det blir säkert lite svårt att ta patent på det också.
Så är det.
Att det är säkert en inställningssak till viss del, både till för- och nackdel.
Men så här fungerar marknaden idag och det här är utmaningar som vi måste, vi måste och ska leva med.
Jo, kyllä. Vidare så det här funderar jag lite om vi går in mera på just lantbruksföretagen specifikt. Vilka negativa effekter kan stödpolitiken ha på det här, till exempel på innovation i lantbruksföretag? Kan det leda till en ineffektivare produktion? Är man mindre innovativ för att man får stöd?
Det kan det naturligtvis leda till och det beror förstås på vad man vill uppnå med det här. Om jag tar ett sånt här exempel så en av de mest lönsamma odlingarna, om man ska nu kalla det för en odling, som vi har haft i Finland under den förra kapperioden, så hette skyddszon.
Ja, precis.
Du fick ett högt stöd för att du i närheten av vattendrag inte gödslade överhuvudtaget men årligen tog bort en vallkörd. Och för varje år du tog bort den där vallkörden så sjönk fodervärde och när det har varit några år så vill ingen längre ha det som foder. Ja. Men man tar fortfarande bort det. Och produktionsmässigt så är ju det där en mycket ineffektiv metod.
Ja.
Men om samhället önskar att man ska minska på näringsämnesbelastningen till vattendragen så har det någon form av effekt. Man fick det man ville ha men inte den upp.
Det
hade ju något med livsmedelsproduktion att göra det där.
Nej, det är ju en effekt av det här miljömålet.
Ja, och jag menar samma sak att det här, om vi har haft en ganska stor diskussion om naturbeten och det här, det är många som har liksom satsat på naturbeten därför att samhället har tyckt att det är viktigt att ha naturbeten för att upprätthålla mångfald och nu är det många av de här naturbeten som på grund av ändrade tolkningar som på underkänns. Det här är ett bekymmer som många av den här poddens lyssnare känner till. Och är det effektivt eller inte då med naturbeten? Nu är biologisk mångfaldssynvinkel är det mycket effektivt, men om matproduktion så är det inte kanske lika effektivt.
Jo.
Men det var inte det som var avsikten med naturbete, att man ska producera jätteeffektivt kött.
Nej,
där.
Det var målen,
målen och så får man en.
Ja. Och där är ju förstås, nu har det varit här att man försöker få, så att säga, underifrån med ett stöd få till den här klimatmålen och så vidare. Men kanske i framtiden ska man till och med kunna se att man produktifierar, så att säga, den här mångfald i miljön till exempel, att man får en produkt som man kan sälja till exempel, som man har med koldioxidekvivalenter och så vidare. Att det...
Jag har tagit som ett exempel också. Och vi har idag 13-14% av Finlands åkerareal ekologiskt odlad. Har ekoavtal på den. Och det här, det borde ju då skapa ett mervärde för konsumenten. Det skapar ett mervärde för naturen. Det är liksom avsikten med det. Det borde skapa ett mervärde för producenten som konsumenten är beredd att betala. Men fortfarande så är bara 2,67% av det som finns på marknaden i den finska livsmedelshandeln ekologiskt.
Ja, ja.
Och det betyder inte att produktionen är så där mycket lägre, utan det betyder att det försvinner på vägen och blir konventionell.
Ja, ja, precis.
Och då har vi tappat bort någonting viktigt. Ja. Och det här är också liksom ett exempel på ineffektivitet.
Precis.
Ett stödsystem. Ännu uppnår man nog att man vill ha en bestämd areal, ekologiskt odlad, det uppfylls. Men mervärdet i ekologiskt producerade produkter, den blir nog på hälft.
Ja, så är det absolut. Ja. Just det att man försöker underblåsa hela med stöd istället
för
att få ovanifrån en marknad, så att säga.
Jag menar, det finns, vi har i Danmark så är andelen ekologiskt producerade affärerna ligger avsevärt mycket högre, alltså flera gånger högre. Redan i Sverige så är det flera gånger högre än i Finland.
Precis, ja. Ja. Ja.
28%.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, så är det så stor skillnad ändå. Ja.
Mycket stor skillnad.
Ja, kul.
Nu är det inte läge, eller nu är inte läget optimalt för att öka den här när köpkraften är svag, men nu kommer den på nytt.
Ja, det kommer säkert på nytt. Konsumenterna säger ju i alla fall att de gärna vill ha ekologiskt, men där väljer man ju kanske skilt i butiken sen. Till sist, om du får ge ett råd till de österbottniska lantbruksföretagarna, vad är det rådet?
Det rådet är att var och en på sin egen gård ska se, försöka tänka ut att hur vill vi att gården ska se ut om 10 år och om 25 år.
Kulle.
Ska jag fortsätta? Finns det någon som vill ta över? Vad vill vi producera? Eller ska jag kanske gå i pension och planera för det?
Mm.
Om man arrenderar ut gården. Och då ska man titta på produktionen och vad vi tror kommer att efterfrågas efter 10 och 25 år. Man ska inte titta på stödpolitiken. Vi har en mer långsiktig stödpolitik idag än vi hade för EU-medlemskapet. Men den är ändå så ryckig så du kan inte bygga upp lönsamheten på gården utgående från stödpolitiken. Vi har nu sett exempel på att det här stödintensiteten mellan olika gårdar så har ändrat med ett stödsystem. Vi fick förseningar eller senare läggningar, ska vi kanske kalla det, i stödutbetalningstidtabellen. Och det här är, det är bättre att titta på vad man tror att marknaden frågar efter. Och mat, det kommer att efterfrågas. Man kommer att vilja ha österbottnisk spannmål. Man kommer definitivt att vilja ha österbottniska rotfrukter, grönsaker, potatis. Man kommer att vilja ha mjölk, kött, både från gris och broiler.
Ja.
Det finns rätt bra prognoser för hur stora de här produktionsmängderna kommer att vara. Men
just det, okej.
Okay. Man kan kolla med producentorganisationen och man kan kolla med de förädlande företagen vad deras bedömningar är. Och det är nog det. Vi har en mycket yrkeskunnig medlemskår här i Österbotten, och det man ska använda. Ja.
Kulle.
Då är vi med framöver också.
Ja.
Till överlevarna.
Man ska ha sina man ska ha kolhydrater, proteiner och fiber.
Så är det.
Så är det. Och hittills är det billigast. Det får från jorden.
så ska det smaka gott, och maten är något helt annat än bara näring.
Ja,
kultur och njutning också.
Så är det. Tusen tack för att du ville vara med i podden, Mats.
Tack så mycket.